Det är tisdagen den 28 oktober. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna ska ni vara till oss. Nästa år kommer Sverige satsa 13 miljarder kronor på civilt försvar. Och det är en ökning från i princip ingenting på mindre än 10 år. För i många år var ju planeringen och arbetet med civilt försvar något som låg helt nere i vårt land. Och först på senare år har det här arbetet återupptagits med att försöka återta våra gamla och tidigare förmågor. Sedan 2022 har vi också en minister för civilt försvar. Han heter Carl-Oskar Bohlin och är dagens gäst i podden. Varmt välkommen hit, Carl-Oskar.
Stort tack för det.
Du, vi ska prata civilt försvar en hel del, men vi ska börja i ett helt annat ämne, tänkte jag. En uppmärksammad händelse tidigare i höst. Du beskrev den själv på sociala medier. Och det som hände, det var att du hade varit på ett möte med den moderata riksdagsgruppen och kom sen ut utanför riksdagshuset. Och själv berättade du så här. När jag klev ut vid Mynttorget och skulle promenera hem såg det ut så här. En grupp människor med antisocialt dominansbeteende började förfölja mig, vilket resulterade i att jag helt enkelt inte kunde ta mig hem. Av den enkla anledningen att min adress här i Stockholm inte är offentlig. Och sen hade du också med en film då där folk förföljde dig och skränade okvädningsord efter dig. Ja, det har gått ett tag sedan det här nu. Vad är dina tankar om den här händelsen nu med lite distans?
Nej, men den här specifika händelsen har väl stötts och blötts en del i offentligheten. Och jag vet inte om det finns så mycket mer att tillägga förutom det som redan har sagts. Men det är väl, eller det var väl, som jag också försökte säga, ett symptom på någonting större som präglar det offentliga rummet, nämligen människor som skriker, beter sig hotfullt och bereder sig tillträde till det offentliga rummet på ett sätt som gör att man också tränger ut andra människor och får andra människor att känna sig otrygga i det offentliga rummet. Det här är ju inte det enda exemplet. Det finns ju flera som har varit med om liknande händelser eller burit vittnesmål om hur man känner sig otrygg i det offentliga rummet på grund av att människor helt enkelt inte kan bete sig. Mm.
Det drogs igång en polisutredning. Hur gick det med den? Det har faktiskt inte jag hört någonting om.
Så vitt jag förstår så pågår en förundersökning, så att jag får helt enkelt hänvisa frågor kring den till polismyndigheten.
Är du hörd i saken eller?
Jag har deltagit på ett förhör, stämmer.
Ja, okej. Du, det var ett tag sedan jag var nere vid riksdagshuset. Hur är situationen där just nu? Är de här demonstranterna som var där väldigt ofta tidigare, är de kvar?
Ja, nu befinner inte jag mig utanför riksdagshuset dagligdags. Så att jag ska kanske inte ge mig på att ge den fullständiga bilden av det. Men min allmänna känsla är att man har lyckats få bort en del av demonstrationerna från Riksgatan och Mynttorget. Sen är det väl också så just nu att de här människorna, många av dem mer eller mindre heltidsdemonstranter, de letar väl just nu med ljus och lykta efter en ny ursäkt för att bete sig på det här sättet i det offentliga rummet. För det som var deras tidigare ursäkt för att göra det har ju mer eller mindre försvunnit efter att vapenvilan kom till stånd i Israel och Gaza. Mm.
Ska säga då till lyssnarna som inte är helt orienterade i centrala Stockholm. Riksgatan är alltså den gata, är det ju mellan gamla och nya riksdagshuset, där många ledamöter och även andra politiker som ministrar och tjänstemän rör sig dagligdags. Du, om vi lyfter blicken, många har ju uppmärksammat att Gaza-kriget, det blev någonting som man säger har påverkat det politiska samtalsklimatet i Sverige generellt. Det finns ju många exempel som du själv säger, man har slängt saker i riksdagen, du har blivit förföljd hem, även utrikesministern har ju drabbat av det. Hur stor förändring skulle du säga att Palestina-aktivismen har fört med sig för den som är politiker och liksom är verksam i den här offentligheten?
En ganska stor förändring skulle jag nog ändå säga för de som till exempel har riksdagen som sin dagliga arbetsplats när man möter det här för att ta sig in och ur sin arbetsplats. Och det är ju också någonting som man nu försöker hitta en lösning på. Det pågår diskussioner mellan riksdagens samtliga partier om hur man till exempel ska se på riksdagen som skyddsobjekt till exempel och så vidare. Alltså om den, så att säga, skyddet för riksdagen ska utökas, att man som som riksdagsledamot ska ha bättre förutsättningar att utöva sitt uppdrag. Men den bredare bilden här handlar ju enligt min uppfattning om människor som i grunden vill ge sig på västerländska institutioner och som inte sätter någon större tilltro till mycket av det som har skapat förutsättningarna och fundamenta för vårt demokratiska samhälle. Och det är därför man också beter sig på ett sånt här sätt. Man letar efter en ursäkt för att göra det. Just här och nu så har situationen i Gaza varit den ursäkten. Jag är övertygad om att några av de här människorna kommer hitta en ny ursäkt för att bete sig på ungefär samma sätt som man har gjort i det offentliga rummet.
Så du menar att det här liknar inte tidigare demonstrationer och proteströrelser som har varit mot, ja, vad kan man säga, FRA-lagen, mot Irakkriget, mot Vietnamkriget ännu längre tillbaka. Det vill säga, vi har ju alltid haft olika rörelser. Det här är någonting nytt där man inte bara vill protestera i en fråga utan vill ge på själva institutionerna.
Jag menar ju att man är beredd att bete sig på ett sätt som är mer gränslöst. Alltså när man står någon decimeter från en upplevd meningsmotståndare och skriker att de är liksom folkmördare och har blod på händerna. Och då gör man ju det därför att man vill protestera sin motståndare på ett sånt sätt att man vill rättfärdiga sitt eget svinaktiga beteende. Alltså, det är ett sätt att beskriva det till exempel regeringen gör som är så långt ifrån verkligheten att det är helt uppenbart att man så att säga söker att utmåla sin motståndare på ett sånt som varandes nästan omänskligt för att kunna legitimera sitt eget gränslösa beteende.
Och det menar du är någonting nytt?
Ja, till del åtminstone. Eller det är någonting som har blivit värre de senaste åren, skulle jag säga.
Mm. En fråga till det här. Du pratar ju en del om förändrade regler för demonstrationer och så vidare. Vad tänker du om det? Behöver vi omreglera så att säga hur yttrandefriheten konkret kan användas i Sverige på något sätt?
Kanske inte yttrandefriheten som sådan, den är vidsträckt och bör vara det naturligtvis. Men det pågår ju nu en förutsättningslös diskussion kring till exempel den lagstiftning som omgärdar en del av detta, ordningslagstiftning och annat. Och här har ju på initiativ av Gunnar Strömmer, det har hållits diskussioner med representanter för riksdagens alla partier för att både titta på praktikalia kopplat till just riksdagshuset specifikt men också diskutera de här frågorna bredare. För att i grunden så utgör det ett problem om partier inte kan bedriva till exempel valrörelser på ett normalt sätt för att man blir avbruten av människor som beter sig hotfullt som omöjliggör det öppna samtalet mellan politiker och väljare som vi har haft en väldigt fin tradition av i det här landet och som naturligtvis är helt instrumentell att slå vakt om vi vill kunna fortsätta ha en livaktig demokrati i det här landet.
Mm. Vad är din bild av de diskussioner som förs mellan partierna? Delas den här problembeskrivningen även av partierna i oppositionen där kanske några står närmare just den här aktiviströrelsen?
Jag kan nog inte gå in på det i detalj eftersom det här är inte en fråga som primärt ligger hos mig och jag har heller inte deltagit i de specifika samtalen, så där får jag nästan hänvisa till Gunnar Strömmer.
Okej. Okay. En fråga till på samma tema innan vi går in på civilt försvar. Eller samma tema närliggande. För några veckor sedan blev du kritiserad av Aftonbladets Jonas Sima för att du burit en slipsnål med en Davidsstjärna. Hon skrev så här på Twitter. Att du som minister tar på dig en slipsnål för att visa solidaritet är rent trams. Du kan göra det på ett annat sätt som inte stöter sig med folk i en känslig fråga. Det är förbaskat oansvarigt av dig. Ja, vad tänker du den kritiken att du gjorde det här för att, ja, avsåg du att stöta dig med någon så att säga?
Så vitt jag förstår så genomförde ju sen Jonas Sima någon typ av halvhjärtad ursäkt till Expressen. Hon har väl inte skrivit om den i offentligheten vad jag vet, men hon tog bort den här tweeten. Men tyvärr så var ju det här ytterligare ett i raden av bottennapp från den här ledarsidan. Det går ju inte en dag utan att man ser att det liksom cirkulerar ett så här collage av alla rubriker, mer eller mindre hatfulla mot, så att säga, Aftonbladets eller Aftonbladets ledarsidas meningsmotståndare, samtidigt som då Aftonbladet, samma ledarredaktion, alltid torgför behovet av en mer sansad och vuxen ton i diskussionen. Det som var särskilt problematiskt med det här var ju att jag uppfattar att Jonna Sima gav uttryck för det hon egentligen innerst inne tycker. Hon så att säga följde ju upp den här tweeten med en ytterligare kommentar på samma tema, och att någon blir provocerad av en davidsstjärna, det säger ju någonting om hur utbredd den här totala vanföreställningen kring vad davidsstjärnan är och står för i det svenska samhället. Och det visar ju också vilken situation som den judiska minoriteten i Sverige tvingas leva under. När inte ens Aftonbladets ledarsida kan ha en liksom rimlig ryggradsreflex inför en sån här symbol, utan istället tycker att människor kan bli provocerade av det. Ja, blir man provocerad av davidsstjärnan, då har man liksom inte signat upp på den mest basala delen av det svenska samhällskontraktet. Då är man en person som har kommit hit på senare tid och blir provocerad av davidsstjärnan, då kanske man inte borde vara i Sverige överhuvudtaget.
Mm. Men att en representant för en stor tidningsledarredaktion, du menar att vad det här är att helt enkelt man signar inte upp på samhällskontraktet när man menar att en davidsstjärna är provocerande?
Ja, det skulle jag säga. Nu har ju då som sagt
Jonna Sima har tagit bort den här tweeten.
Om ursäkt, eller hon har inte bett om ursäkt, hon har tagit bort.
Ja, det är viktigt att påpeka. Ja, så det
får vi ändå ge henne här. Men det säger ändå någonting att det här är ryggmärgsreflexen hos den här ledarsidan eller hos en företrädare på den här ledarsidan. Och mig vetligt har ju ingen annan sagt eller gjort någonting för att så att säga korrigera det här i offentligheten.
Du, då ska vi övergå till frågan om civilt försvar. Först en kunskapsfråga som jag tror att jag behöver klarhet i och andra också. Vad är civilt försvar? Och det är min första fråga. Är civilt försvar och civilförsvar samma sak?
Svar nej på den sista frågan. Civilt försvar och civilförsvar är inte samma sak. Och det där är ju... Det är ju inte det enklaste att lära ut, och jag heter ganska ofta civilförsvarsministern, fast min titel är minister för civilt försvar. Så här, man kan tycka att det är en lek med ord, men civilförsvar är skydd av civilbefolkningen. Civilt försvar är allting, alla åtgärder som krävs för att rusta Sverige för krig och för att göra oss mer robusta och resilienta. Så att det civila försvaret är definierat som allting i samhället som inte är militärt försvar i händelse av höjd beredskap i Sverige. Det vill säga alla åtgärder, alla aktiviteter som krävs för att stötta det militära försvaret, att upprätthålla grundläggande funktionalitet i samhällsviktig verksamhet. Att skydda civilbefolkningen, det vill säga civilförsvar är ett av flera delmål i det civila försvaret. Och att se till att vi har uthållighet och kan upprätthålla försvarsviljan i landet.
Mm. Men det tror jag de flesta blev upplysta av. Inledningen konstaterar ju att staten nästa år då kommer lägga 13 miljarder på civilt försvar. Jag är lite nyfiken på, när det gäller det militära försvaret så finns det ju en konkret krigsorganisation man kan beskriva, man kan räkna förband och bataljoner och flygdivisioner och så vidare. Mm. Hur mäter man omfattningen så att säga på det civila försvarets organisation? Finns det något sätt att säga, prata om det så att säga, konkret, så man kan liksom mäta det år från år och så vidare?
Man kan ju mäta det på olika sätt, men eftersom det civila försvaret handlar om att bygga om eller bygga in robusthet i resten av samhället, så handlar det ju om de investeringar som görs för att vissa funktioner också ska klara av helt andra påfrestningar än de möter under fredstid. Det vill säga investeringar som är motiverade bara utifrån krigets krav eller till största del utifrån krigets krav, som inte hade varit samhällsekonomiskt motiverade för bara för att verksamheten ska kunna bedrivas under fredstida förhållanden. Så att man skulle kunna säga att de här 13 miljarderna som det är då nästa år, eller nästan 20 miljarder 2028 som det kommer vara per år, det är biljetten för att samhället ska klara av att göra omställningsresan från ett någorlunda fredstida Sverige till ett Sverige försatt på krigsfot, där vi då kommer i anspråk ta en väldigt stor del av den av Sveriges BNP till att klara krigsansträngningarna. Men för att klara av vägen dit, för att samhället inte ska drabbas av en psykologisk kollaps till exempel, så måste vissa investeringar göras på förhand. Och då handlar det bland annat om till exempel utbildning av civilpliktiga. Det handlar om investeringar som vi nyligen har presenterat till exempel. Vi bygger upp försörjningsberedskap med spannmålslager till exempel. Det handlar om att förstärka robustheten i elnätet. Det handlar om att ha bättre tillgång till reservkraft. Det handlar om att sjukvården bygger upp nationella förstärkningsresurser med till exempel fältsjukhus hos Socialstyrelsen med säkerhetslager för att klara masskadehändelser. Alltså ett antal åtgärder i de civila delarna av samhället som är nödvändiga för att vi ska klara en helt annan anspänning och påfrestning på det civila samhället.
Mm. För anledningen till att jag frågar dig, för du börjar nu beskriva så att säga inputdelen, alltså de investeringar som görs. Mm. Man måste ju också veta outputet så att säga, för det är ju bara så man kan veta att pengarna omsätts i en förmåga. Du nämnde några saker, antal civilpliktiga utbildade, antal fältsjukhus och sådär, men ändå är det ju inte så att samhällets hela förmåga att motstå i en krigssituation kommer ju inte prövas för det verkligen är. Hur gör man för att verkligen vara säker på att de här 13 miljarderna snart, vad sa du, 28 miljarder eller 20 miljarder verkligen omsätts i konkreta förmågor? Finns det ett bekymmer där? Eller?
Nej, men en sån sak vi gör är att vi uppdrar ju att varje år åt MSB att mäta förmågeutvecklingen och förmågan i det civila försvaret. Där konstaterar man ju då för förmågebedömningen från 2024 som är den senaste som presenterades i februari i år att förmågan i det civila försvaret ökar. Man har vidtagit i alla beredskapssektorer då dubbelt så många förmågehöjande åtgärder som under 2023. Och förmågan måste ju mätas på olika sätt beroende på i vilken sektor du befinner dig i. Men i korthet kan man säga egen uthållighet i samhällsviktig verksamhet. Alltså att man ska ha försörjningsberedskap för att klara av och kunna fortsätta bedriva sin verksamhet. Att man har reservkraft, olika former av redundans. Men också då, precis som du nämnde, civilpliktiga i relevanta sektorer där vi redan har börjat med räddningstjänsten. Vi kommer på ett par år utbilda 3000 civilpliktiga inom räddningstjänsten. Vi kommer i närtid påbörja utbildning för civilpliktiga som kommer underställa Svenska kraftnät som kan utföra reparationer av högspänningsledningar till exempel. En tillkommande resurs som svarar mot ett tänkt behov i händelse av Sverige drabbas av ett väpnat angrepp.
Sjukvården tillhör ju Sveriges 21 regioner. Mycket av annan verksamhet som är viktig för att samhället ska fungera tillhör Sveriges 290 kommuner. Vad vet vi om status där ute när det gäller att bidra till det civila försvaret?
Att det ser i tilltagande grad bättre ut, men att det finns en väg kvar att gå. Det ser inte likadant ut i alla kommuner och det är ju en konsekvens av att vi har ett ganska vidsträckt kommunalt självstyre. Det vill säga att de här frågorna måste också prioriteras på kommunal nivå. Det staten kan göra är att skjuta till mer pengar och öka kravställningen i lagstiftningen. Båda de sakerna gör vi. Vi presenterade en bana för ökade medel till kommunerna för arbetet med civilt försvar när vi presenterade budgeten här nu i höstas. 4,6 miljarder över 3 år och nästa år kommer vi lägga en proposition där vi ökar kravställningen på vad är det kommunala ansvaret. Men redan nu har ju kommunerna ett ganska vidsträckt ansvar för att kunna hantera fredstida krishändelser och det är mycket angeläget att kommunerna arbetar med att försöka ta det ansvaret, för gör man inte det då blir det väldigt svårt att också bygga på den ovanpåliggande ambitionen för att klara av krigets krav och här finns det många kommuner som föregår med gott exempel och som jobbar på. Jag tror att det i tilltagande grad givet det säkerhetsläge vi har i vår omvärld kommer vara så att människor när de går till och lägger sin röst också i kommunvalet ställer sig frågan hur arbetar min kommun med den här typen av frågor. För att precis som att man inte vill bo i en kommun som har sämre skola eller omsorgsverksamhet än grannkommunen, så tror jag att man också är intresserad av att kommunen tar det här kontinuitetsplaneringsarbetet på ett stort allvar.
Mm. Vi ska också då påminna lyssnarna om att det finns ju någonting som heter i det här fallet ansvarsprincipen, och det är ju så att i kris och krig så ska ju den, ja, allting ska fortsätta så normalt. Det man har ansvar för i fred har man också ansvar för i krig, så att säga. Kommunerna antas fortsätta kunna sköta barnomsorg och äldreomsorg och så vidare, och regionerna ska sköta sjukvård och lokaltrafik. Du, jag var inne på det inledningsvis att vi nästan la ner vår planering och våra förberedelser för civilt försvar en gång i tiden.
Och började, ja, vi la ner det.
Helt och det var den förra regeringen som andra halvan av 2010-talet började arbeta med det här igen. Började vi från noll? Eller fanns det saker kvar? Fanns det kunnande kvar där ute? Fanns det resurser? Fanns det material? I vilken grad, eller vilken grad har vi fått börja på nytt helt och hållet?
Nej, men det är klart att Sverige har nytta av att vi fortfarande har ett institutionellt minne av de här frågorna. Jag sa i mitt första tal som jag höll i den här kapaciteten på Folk och Försvars rikskonferens 2023, så riktade jag mig till de frivilliga försvarsorganisationerna, drygt 300 000 människor i Sverige som har ett engagemang i frivilliga försvarsorganisationer, och tackade dem för att de aldrig släckte lyset och gick hem när Sveriges politiker och beslutsfattare gjorde det på det tidigare 2000-talet. Och det var naturligtvis väldigt bra att de inte gjorde det, för det är ju, finns en grundplatta att bygga på där. Det finns ett, som jag säger, ett institutionellt minne. Problemet var ju när Sverige fattade det här beslutet om att återetablera totalförsvaret vid försvarsbeslutet 2015, att det inte tillfördes en enda krona för den här uppgiften. Och det tillfördes heller inte det som på konsultspråk kanske brukar kallas för management attention, det vill säga det gavs ingen tydlig styrning från regeringskansliet om att det här var en prioriterad och angelägen uppgift. Och kombinationen av noll styrning och inga pengar har ju föga förvånande lett till att det i praktiken inte skedde någon förmågeutveckling i det civila försvarets uppbyggnad, förutom då möjligen på PowerPoint-stadiet under de första åren efter försvarsbeslutet 2015. Och det är ju naturligtvis olyckligt, givet att vi borde ha varit vid den punkt vi nu befinner oss vid långt mycket tidigare. Och därför gör vi vad vi kan för att genom snabbspår och annat hämta hem förmågeutvecklingen, och därför också mitt emellanåt tydliga budskap till alla aktörer i det civila försvaret och i totalförsvaret, att det är alltså inte läge att sitta och vänta på mandat eller på det perfekta systemet, utan alla måste gräva där de står, alla måste vara beredda att ta risk, alla måste också vara beredda att kompromissa med kvalitet i det här arbetet, därför att om man upprätthåller kraven på precision och kvalitet så kommer arbetet att gå för långsamt.
Apropå vad som har gjorts, om du får välja den regering du sitter i, de viktigaste åtgärderna du tycker ni har gjort på politikområdet sedan ni tillträdde, säg att du får välja tre punkter, vad skulle du plocka fram då?
Alltså mitt eget?
Ja.
Ja, helt centralt är ju naturligtvis att vi går då från en anslagsnivå på 2,7 miljarder kronor för det civila försvaret årligen när vi tog över, till nu inom ett par år nästan 20 miljarder. Så vi mer än sjufaldigar medlen till det civila försvaret. Så
okay, pengar rätt.
Det ger ju förutsättningen för att göra allt detta. Sen att vi har fått igång civilpliktsutbildningar inom två områden, och inom en inte allt för lång framtid kommer få igång det på fler områden. Det ger ju förutsättningar för detta. Att vi har tagit ett helt nytt grepp kring cybersäkerheten är naturligtvis också helt centralt, därför att det är en domän där vi prövas och utmanas redan nu, där vi befinner oss nu i hotskalan. Det finns väldigt många saker man skulle vilja nämna här, men att vi går från, om jag då ska säga övergripande, att vi går från att prata om vad det civila försvaret ska vara, som man har gjort då i de första 7 eller någonting sånt där åren av de senaste 10, till att genomföra faktiska investeringar som materialiserar och bygger faktisk förmåga.
Mm. En annan sak som har påbörjats igen, det är beredskapslagring. Nu håller man på att handla upp beredskapslager för livsmedel i norra Sverige. Och det ska också bli framöver beredskapslagring av drivmedel. Ja, vad är det tänkt? Vi börjar med livsmedel. Hur är det tänkt att funka? Vad är det som ska lagras? Och, det är väl spannmål vad jag förstår, men hur mycket och hur kommer det konkret funka så att säga?
Ja, det är spannmål initialt och exakt hur det konkret kommer att fungera, det är nog Jordbruksverket bättre skickade att svara på än jag som har det övergripande ansvaret. Men man upphandlar helt enkelt för att aktörer som redan finns på den här marknaden ska kunna delta och tillhandahålla omsättningslager helt enkelt. Staten betalar för en tjänst som är att vi ser till att vi har ett överflöd av spannmål som kan nyttjas i det hänseende det blir aktuellt. Men det är frågan om omsättningslager så att man helt enkelt tar på sig att lagerhålla en större volym än vad som borde kommersiellt motiverat helt enkelt. Och det skapar ju en rimlig effektivitet i detta. Det är ju på det sättet att väldigt mycket i samhället och hur samhället fungerar har ju förändrats de senaste 40 åren sedan det gamla totalförsvaret stod på sin höjdpunkt. Men det finns ju några saker som är konstanta, bland annat vårt behov av kalorier. Det har inte förändrats nämnvärt de senaste 40 åren eller 500 åren för den delen. Och då måste man ju också förhålla sig till det. Det vill säga vår tillgång till rent vatten, vår förmåga att kunna hantera till exempel förorenade vatten med extra reningsresurser eller med analysresurser. De är viktiga, precis som att vår tillgång till livsmedel är helt central. Nu kalkylerar inte vi med att Sverige skulle bli helt avskuret, men att vi kan få störningar i känsliga försörjningskedjor. Det är nog ett rätt rimligt antagande givet hur vi har sett att världen har påverkats även under fredstida kriser på ett sätt som skapar disruption i komplexa försörjningskedjor. Därför då den här typen av åtgärder.
Mm. För jag tänkte på det, som du säger har det ju gått ganska många år sedan vi senast hade en civil beredskap eller ett civilt försvar som man verkligen satsade på. Ta 50 år tillbaka, 1975. Jag tror inte det var så lätt kanske att köpa perfekt färsk mango i Stockholm då. Idag kan vi göra det via just-in-time distributionskedjor uppbyggd över globalt sett. Inte ens en pandemi kunde stoppa den där mangon. Den kom fram varje dag så att säga. Mm. Liksom. Det har ju hänt en del. Hur är det där? Det är så att vi idag är integrerade globalt i handelskedjor. Det är svårt att tänka sig att vi liksom ska bli avskurna och börja odla potatis i Kungsträdgården igen. Liksom, så att säga. Det andra världskriget är långt borta helt enkelt. Hur ska man tänka kring det?
Nej, men det sätt som vi tänker kring det är ju att säkerställa att vi har rådighet över vårt kaloribehov även under väldigt störda förhållanden. Det här är ju inte en idé för att substituera försörjningskedjorna för mango. Sannolikt kommer den fungera i många hänseenden, men skulle den inte göra det så står vi inte och faller med det. Men däremot så är det väldigt svårt att bedriva organiserat motstånd mot ett väpnat angrepp om man inte får i sig den mängd kalorier man behöver. Och då är det ju det grundläggande basala behovet som staten måste sörja för att det finns en plan B för, så att säga.
Mm. Men om jag fortsätter på samma tema, finns det risk att, så att säga, planekonomiskt och marknadsekonomiskt tänkande krockar i planeringen här? Att vi antingen fastar för mycket i centralplanering och missar det att förbereda för det som normalt sett skapar försörjning, handel och marknad och näringsliv. Eller tvärtom, att vi inte planerar nog för ett läge då marknad och handel inte längre fungerar. Jag vet inte om du har funderat på den frågan.
Nej, men jag tycker inte att man ska se det här som en kamp mellan planekonomi och marknadsekonomi, utan det här är snarare en form av en livförsäkring på nationell nivå där vi försöker utforma den så effektivt som möjligt för att naturligtvis hålla i och värna om skattebetalarnas pengar och därför involverar de aktörer som redan håller på med detta. Och det tror jag är en utveckling vi kommer få se i tilltagande grad när det kommer till att involvera näringslivet i totalförsvarsarbetet, vilket är naturligtvis också en viktig prioritering för den här regeringen som vi arbetar med. Där har ju Per Malmberg kommit med en mycket intressant utredning på det här området där han föreslår någonting som man kallar för försörjningsberedskapsavtal som ersättning för det gamla K-företagssystemet som är ganska stelbent och styltigt, medan ett försörjningsberedskapsavtal egentligen är att staten kravställer i ett avtal vad man vill ha hjälp med för typ av tjänst eller för produkt i händelse av ett ytterligare försämrat säkerhetsläge och som sen kan avropas från den som åtar sig att tillhandahålla det.
Mm. Det påstås att man kan få tag i väldigt mycket i Kiev just nu, säkert färdigmogen mango också, att man upprätthåller situationen där. Om vi går över till Ukraina, där har vi ju ett exempel på ett land i krig som får då använda sig av sitt civila försvar. Vad har vi att lära därifrån?
Vi har framförallt att lära oss den resa som Ukraina gjorde själva mellan 2014 och 2022. Och det här var någonting som president Zelensky pratade om när han höll tal på Münchenkonferensen, för jag tror att det var ett par år sedan. Jag satt själv i publiken där och han sa då till den europeiska publiken: ni måste bli redo. Ni är inte redo för att möta de säkerhetspolitiska realiteterna av idag ännu. Och han sa då: vi var inte redo 2014, men vi tvingades bli redo med angriparen på vårt territorium under den mellanperioden. Och det Ukraina lyckades med var ju att möta en total invasion med total motståndskraft. Det vill säga man klarade på kort tid av att undvika en psykologisk kollaps, mobilisera hela samhället för den här uppgiften och lyckades därigenom att hålla emot en på pappret numerärt överlägsen motståndare på ett sätt som ändå ganska många vid det tillfället inte trodde skulle kunna hända.
Mm. Jag kommer att tänka på en annan erfarenhet. När Paris belägrades 1870 av tyskarna, vet du hur man löste en del av köttförsörjningen då?
Berätta.
Man slaktade djuren på zoo. Runda restaurangerna servera antilop och zebra och sånt där.
Ja, jag är inte säker på att vi har tillräckligt många djurparker i Sverige för att det skulle vara en framkomlig...
Modern djurrättslagstiftning kan bara som exempel på att det är skillnad på nu och då.
Absolut.
Du, från med årsskiftet är det väl så har vi väl en myndighet för civilt försvar igen.
Korrekt.
Vad betyder det och vad innebär den förändringen?
Det innebär att MSB får ett nytt namn, byter namn till Myndigheten för civilt försvar. Men det är ju bara den rent kosmetiska förändringen. Den större förändringen är ju att MSB på tydligare sätt än tidigare blir toppnoden i det civila försvaret på myndighetsnivå. Att man får ett sammanhållande ansvar för bland annat försörjningsberedskapsplaneringen och att det tydligt pekas ut att det är civilt försvar och det är kriget som är den dimensionerande uppgiften för den här verksamheten, även om den fredstida krisberedskapen naturligtvis också är mycket viktig.
Mm, okej. Okay. Du, när du tittar runt, vi har ju nämnt Ukraina redan, vi har nämnt Paris, men i övrigt best praxis där ute, exempelvis våra grannländer och sådär, vad ser du då? Någonting vi har någonting att lära utifrån?
Nej, men Finland är väl naturligtvis bekänt av att de aldrig sänkte garden och aldrig la ner sitt motsvarande totalförsvarssystem. Det finns man har en mycket omfattande planering för försörjningsberedskap och för myndigheters deltagande i arbetet i det hänseende man skulle drabbas av ett väpnat angrepp. Nu gör ju Sverige väldigt mycket av den resan på kort tid. Jag tror att våra försörjningsberedskapssatsningar är ju nästan oemotsvarade i storlek och i snabbhet. Och det märks ju också i NATO-kontexten att det är väldigt många länder som är nyfikna och inspirerade av det Sverige gör på det här området. Så jag skulle säga att vi är nog tillsammans med några andra länder kanske förebilder på det här området. Mm. För många andra.
Försvarsplanering i Sverige sker ju ofta i stort samförstånd. Hur stort politiskt samförstånd finns det kring det civila försvaret? Är ni överens från höger till vänster?
Det är stort i delar så tillvida att vi har en enig försvarsberedning med några randanmärkningar och avvikande synpunkter. Men i stort enig om resurserna till och inriktningen för det civila försvaret. Och vi har ju nu sen i midsomras också en ytterligare överenskommelse om snabb upprustning av både det militära och civila försvaret utöver det som lades fast i det senaste försvarsbeslutet. Däremot kan man väl konstatera att jag uppfattar ibland från delar av oppositionen, kanske ibland hela oppositionen, att man gärna vill att diskussionen om civilt försvar inte ska handla om det som är det civila försvarets särart, nämligen investeringar som är motiverade för att klara krigets krav, utan tippa över att bli en allmän diskussion om välfärden. Och hamnar man där, då hamnar man rätt snabbt snett kring vad som är det civila försvarets uppgifter. Därför att vi kommer från en situation där det inte gick att få fram pengar, och åtminstone lyckades inte tidigare regering med det, få fram pengar till det som är de här robusthetshöjande åtgärderna för att svara mot krigets krav. Och jag är rädd för att den typen av diskussioner, när det blir en allmän diskussion om resurserna till välfärden, helt enkelt urvattnar syftet med vad de här medlen för det civila försvaret är tänkt att användas till.
Mm. Om ministern för civilt försvar efter valet nästa år inte heter Carl-Oskar Bohlin utan kommer från Miljöpartiet eller Centerpartiet eller Vänsterpartiet eller Socialdemokraterna, blir det sämre då?
Det får man nog anta, för att jag tror att man skulle helt enkelt inte ha det här fokuset på det som är det civila försvarets kärnuppgift. Utan då skulle jag i alla fall se en risk för, man ska aldrig liksom lägga orden i mun för mycket på sina motståndare. Men det jag ser från oppositionen idag är ju att man hellre vill att det ska handla om icke-antagonistiska kriser. Och det är nog så viktigt att hantera det, men skillnaden mellan den fredstida krisen och den dynamiska motståndare vi möter i exempelvis Ryssland är ju att den ena är till sin karaktär statisk. En skogsbrand eller en översvämning är begränsad geografiskt. Den är begränsad i tid och rum. Den planerar inte sin nästa aktivitet för att orsaka så mycket skada som möjligt. Den kan vara nog så svår att hantera. Men det är någonting helt annat än att planera mot en dynamisk antagonist som försöker utnyttja våra sårbarheter, som försöker hitta attackvektorer mot vårt samhälle för att angripa och försvaga oss. Och om man tittar på var Sverige kommer ifrån det här hänseendet, så har vi under allt för lång tid hängt kvar i den här gamla dimensioneringsgrunden.
Skogsbranden helt enkelt.
Ja, tittat på den fredstida olyckan som dimensioneringsgrund för vår verksamhet. Och det duger helt enkelt inte. Och det är mycket lättare att gå bakåt i hotskalan än uppåt. Det vill säga, om man dimensionerar för kriget så är det också mycket lättare att hantera den fredstida krisen. Och ett väldigt konkret exempel på det är ju till exempel, i år så var det 20 år sedan vi upplevde stormen Gudrun, Sveriges, skulle jag tro, största fredstida naturkatastrof. Typ 700 000 hushåll eller någonting i det här, 400 000 kanske, strömlösa första dygnet. Efter 4 dygn fortfarande 100 000 hushåll utan ström i februari.
Januari. Det var början på januari.
Var det början på januari? Ja. Ja, det kanske det var. Ja, det var det. Det stämmer. Strunt samma. Den här krisen kunde hanteras effektivt och ganska framgångsrikt med resten av det gamla totalförsvaret. Även om vi inte i fredstida krissituationer kan formellt aktivera pliktinstrumentet, så kunde man engagera civilpliktiga på frivillig grund med den kompetens och den utbildning de hade. Det vill säga, det fanns en resurspool i det svenska samhället som kunde nyttjas för att hantera en svår fredstida kris som vi sen frånhände oss. Så sannolikt hade det gått sämre att hantera, eller varit svårare att hantera, motsvarande storm 10 år senare. Och det här illustrerar att dimensionerar man för kriget, för den dynamiska antagonisten, så skaffar man sig också bättre förutsättningar att hantera problem längre ner i hotskalan än tvärtom.
Du, vi ska börja sy ihop den här säcken. En sista fråga. Finns det några missförstånd kring det du håller på med kring civilt försvar i allmänhet som du tycker florerar antingen hos oss i media eller bland allmänheten i stort som du skulle vilja reda ut?
Det gör det säkert. Nej, men ett sånt är kanske då möjligen resurs- eller medelstilldelningen till det civila försvaret och vad det ska räcka till. Vi var inne lite grann på det i början att det här är, för ibland får man höra så här att ja men ni lägger 10 gånger mer på det militära försvaret, är inte det en obalans i systemet? Nej, det är det verkligen inte. Det militära försvaret har ju en exklusiv kompetens och förmåga som bara finns hos det militära försvaret. Det finns inga artilleripjäser eller stridsflyg stående i något kommunalt lager någonstans. Däremot så finns ju resten utav den civila verksamheten i Sveriges samhälle, den är ju gripbar för att nyttja i försvarsansträngningarna i händelse av att vi skulle befinna oss i den situationen. Men för att kunna ta oss dit så behöver vi den här biljetten för omställning. Vi behöver göra vissa investeringar på förhand. Det är väldigt svårt att börja utbilda civilpliktiga när kriget väl är här, därför att det tar tid att utbilda civilpliktiga. Det är väldigt svårt att börja återta bergrum när kriget väl är här. Det är väldigt svårt att bygga upp livsmedelsberedskap när kriget väl är här. Det vill säga, det finns ett antal saker som måste göras på förhand för att skapa den här biljetten och förmågan till omställning. Och det är det investeringarna i det civila försvaret syftar till att åstadkomma. Och det är det de 20 miljarderna som det då blir 2028, det är absolut inte allt åt alla. Det är hårda prioriteringar i totalförsvarets och det civila försvarets kärna, men de är absolut nödvändiga för att bygga ett Sverige som är mer stöttåligt.
Stort tack för det och stort tack för det här samtalet, minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin.
Tack.
Stort tack också till er som har lyssnat på dagens avsnitt av Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Som vanligt är ni varmt välkomna att höra av er till oss på redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis diskuterat. Jag kan tänka mig att det finns en hel del sådana där ute. Men också om ni har idéer och förslag på ämnen vi ska ta upp i framtiden. Då mejlar ni till ledarsidan@svd.se. Dagens producent, han heter som vanligt Jesper Sandström. Jag heter som vanligt Andreas Eriksson och jag hoppas precis som vanligt att vi hörs snart igen.